Dagens predikotext är hämtad från profeten Jeremia. Den finns på sidan 1634, 1634 i psalmboken. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Ställ dig i porten till Herrens hus. Där ska du ropa ut detta budskap. Hör Herrens ord, alla från Juda, som går igenom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Ändra era liv och era gärningar, så ska jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som, här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderslöse och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo bland er på denna plats, i det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid. Mannen stod med sin lilla resväska och ringde på baksidan av Andreas kyrkan. Jag gick för att öppna och mannen undrade om han fick berätta om en tråkig händelse som han hade varit med om. Jag lät honom komma in och han berättade för mig att han hade varit i Stockholm för att söka ett nytt jobb. Och sedan var på väg hemåt igen till södra Sverige där han bodde. Och när han satt och väntade vid Cityterminalen så hade han slumrat till ett ögonblick. Och när han vaknade till igen så var hans plånbok stulen. Bland annat innehållande sin bussbiljett hem. Han hade inte lyckats få tag på sina anhöriga och snart skulle sista bussen gå. Skulle det vara möjligt att få låna 100 kronor tills han återvände till Stockholm igen? Ja, svarade jag. Vi brukar inte ge pengar så jag tror inte att vi har möjlighet att hjälpa dig. Mannen blev inte arg på detta min tveksamhet. Han ställde inte till med en scen utan accepterade vad jag sa och det var ett tecken som ökade hans trovärdighet. Men jag var ändå skeptisk. Han är inte den första som har kommit och blivit bestulen på saker. Så jag frågade honom om han hade gjort en polisanmälan. Visst, svarade mannen. Du kan få se här. Så fick jag se hans polisanmälan. Datum, tidpunkt, händelse. Allt stämde med mannens berättelse. Och jag blev mer och mer övertygad att mannen verkligen hade blivit bestulen. Jag bjöd in honom på kaffe. Och sa att han naturligtvis kunde få låna en 100-lapp till bussen. Och han uttryckte stor tacksamhet. Och berättade att han hade jobbat en del med att måla möbler. Kanske han kunde komma till hösten när han hade fått sitt arbete här i Stockholm och hjälpa församlingen med någonting och sånt. Som tack för hjälpen samtidigt som han lämnade tillbaka sin 100-lapp. Ja visst, det skulle vi uppskatta, sa jag. Innan jag hjälpte mannen ut och han kunde ta den sista bussen söderut. Någon vecka senare så talade jag med en kollega till mig och berättade om mannen som hade blivit bestulen och hur han såg ut och var han kom ifrån. Och när min kollega fick höra om min berättelse så sa han bara: du har blivit lurad. Han har varit i kyrkan förut och försökt lura till sig pengar. Ja, jag tror nog aldrig att jag känt mig så blåst. Jag hade ju varit otroligt misstänksam. Läst polisanmälan noga och ändå blivit lurad. Han hade gått till polisen och hittat på den här berättelsen och fått den här anmälan. Jag tappade lusten att vara generös ett tag. Och det är lätt att göra det när man inser att det är många människor som vill utnyttja andra människors önskan att få hjälpa till. Är det någon idé att vara generös mot medmänniskor? På nära håll eller på andra delar av världen. Är det viktigt att visa barmhärtighet? Och hur kan jag få klarsyn? Det som är temat för gudstjänsten idag. En klarsyn över att kunna se andra människors verkliga behov. Under mer än ett år så har jag varit föräldraledig. Ofta suttit på sista raden, jagat barn. Jag har besökt den här gudstjänsten. Och det har blivit ganska tydligt när man sitter långt bak, efter att ha jobbat länge i den här kyrkan, hur lätt det uppstår ett glapp mellan att vara gudstjänstbesökare och stå här framme i kyrkan och vara väldigt engagerad i det som görs och det man säger och de texter man använder. Det är lätt att som gudstjänstbesökare leva med någon slags distans eller avstånd till det som sker i gudstjänsten. Och när jag som predikant vill lyfta fram profeten Jeremia och hans intressanta teologi, så kan jag, när jag är gudstjänstbesökare, fundera på vad en 2600 år gammal gubbe har med mitt liv att göra egentligen. Och jag skulle vilja svara mig själv att absolut, det finns en koppling mellan mina etiska val idag och den 2000 år gamla bibliska traditionen. Men frågan är om vi i kyrkan kan formulera det på ett sätt som gör det intressant och levande och viktigt. Ja, min predikan idag är ett försök. Profeten Jeremia levde i det lilla riket Juda, som var egentligen bara trakterna runt Jerusalem, för 2600 år sedan. Man var omringad av stormakter. Och Jeremia, han menade att generositet och rättvisa är centrala i kristen tro. Eller i en gudstro, en judisk tro. Och den som inte är rättvis och barmhärtig mot sin medmänniska, invandraren, den föräldralöse, änkan, den kan inte heller räkna med Gud på sin sida. Att tjäna sin medmänniska är att tjäna Gud. Och ordet god och ordet Gud verkar alltså inte gå att skiljas åt. De hör ihop. Men om jag rannsakar mig själv, vad gör jag för att vara en god människa? Drivs jag av en vilja att göra gott eller drivs jag av ett dåligt samvete? Jag tänker på alla tiggare som jag har mött, inte minst barn när jag har varit och rest omkring. Räcker att komma till London eller till Mumbai eller till Phnom Penh, Kambodja. Barn som har blivit en del av det här, den här dåliga samveteindustrin. Där maffian på de orterna vet att sorgliga barn eller handikappade vuxna ger mer inkomster än en vanlig tiggare. Och ibland så har jag förstått när jag till exempel har besökt den lokala kyrkan i Indien att det är viktigt att inte ge pengar till de här barnen, för man bara göder den här industrin att utvecklas, för barnen får inte behålla pengarna själv. Och det finns ett uttryck i de apostoliska fäderna som är någon slags den tidiga kyrkans sätt att formulera teologi, där en av författarna skriver så här: låt myntet svettas i din hand innan du ger det till den fattige. Låt myntet svettas i din hand innan du ger det till den fattige. Alltså, hur får jag klarsyn så jag kan genomskåda falska tiggare utan att stänga mitt hjärta för världens lidande? Jag skulle vilja säga att en av de fantastiska sakerna att få vara kyrka, att vara en gemenskap här på Södermalm, är att vi tillsammans långsiktigt och uthålligt kan göra det goda. Det bygger inte bara på mitt personliga engagemang, att jag orkar vara aktiv hela tiden, utan det blir någon slags kollektivt ansvar där vi delar glädjen och mödan, men också det ekonomiska ansvaret. Och ibland skulle jag önska att jag hade en liten kamera här på min axel när jag jobbar här på vardagarna och möter människor, så att alla andra i församlingen som lägger pengar i kollekten skulle få se vad pengarna används till. Att vi anställda har tid att lyssna på människor, att vi kan tillfälligt lösa ekonomiska problem bara med några matkuponger, eller att vi kan hänvisa till andra hjälporganisationer. Och det är ju faktiskt kollekten i den här kyrkan som gör att vi vecka för vecka kan visa barmhärtighet och stöd till utsatta människor. Men det är inte alltid som det är lätt att se att kopplingen vad jag lägger i kollekten betyder att en människa faktiskt har mat att äta om några dagar. Och tystnadsplikten gör ju också att det är lite svårt att kunna berätta om det som sker. Och de berättelserna som jag använder i gudstjänsten idag, de har jag gjort om. De är verkliga, men jag har gjort om dem så man inte ska kunna veta vilken person det egentligen är. För några år sedan så var jag delaktig i ett projekt här som handlade om bilden av Jesus. Det som är intressant är ju att det finns i vår kultur väldigt klart, vi har väldigt klart för oss hur Jesus såg ut, att han hade skägg och ganska långsmal i ansiktet. Men det är bara en bild som traditionen har skapat. Det är ingen som vet hur Jesus såg ut och det står inte heller återgivet i Nya testamentet. Och vår fundering kring det här projektet det var om vi skulle göra en bild av Jesus idag, hur skulle han då skildras? Och Kristina Sveinix och Hanna Allert Karlsson som är två konstnärer som finns med här i kyrkan, de valde att göra, när de skulle försöka göra någon slags målning eller något slags konstnärligt projekt, jag tror omedvetet om varandra, så valde de att istället för att försöka göra en bild av Jesus så gjorde de bilder av sina medmänniskor. Medmänniskor som kanske levde i en svår situation eller var utsatta för lidande. Men det var som att bägge två hade det sättet att tänka, att se Jesus idag, det är att se medmänniskans behov. Och att hjälpa en medmänniska idag kan innebära att jag en annan dag får hjälp från en annan medmänniska. Det tror jag är viktigt att tänka på. Det är inte bara jag som hjälper andra, jag behöver också få hjälp. Och sångaren Thomas Andersson Vi berättar i en av sina sånger hur han som barn fick vara med om att hans familj lät en flykting bo i deras hem. Och flyktingen samtalar vid ett tillfälle med Thomas, kanske är 9-10 år, och förklarar för honom att om situationen skulle bli det omvända, att Thomas någon gång skulle bli flykting, så skulle han självklart vara välkommen hem till dennes hem. Och Thomas sjunger i refrängen: om du någon gång måste lämna allt, då är mitt land ditt land. Om du någon gång måste lämna allt, då är mitt hem ditt hem. Det är svårt att tänka sig att vi väletablerade svenskar helt plötsligt ska tvingas bli flyktingar. Men vad vet vi egentligen om framtiden? Under profeten Jeremias tid så trodde man att så länge templet fanns kvar i Jerusalem och människor gick dit för att be till Gud, då behövde man inte vara orolig. Även om det förekom krig och uppror i grannländerna, ungefär som det mullrar lite grann på sidan här, grannländerna som attackerar. Jeremia, han menade att människor som förkunnade ett sådant budskap i själva verket var falska profeter. Han säger så här i texten: lita inte på lögner som säger här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Vi tar ett litet reklamavbrott här, tror jag. Hej Ludvig. Jag säger det igen som jag sa det sista. Jeremia förkunnade att lita inte på lögner som säger här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Jeremia menade att de som förkunnade en sån teologi, att så länge man trodde rätt, så länge man bad till Gud i ett tempel, så skulle det inte vara något problem för människorna. Han hade istället den svåra uppgiften att säga att hans eget folk väntade ett stort lidande. Det innebar en deportation av hans folk till Babylon. Men Jeremia ville också förmedla ett hopp om det judiska folket, att de kunde överleva om de bevarade ett gott etiskt förhållningssätt som visade barmhärtighet även mot de mest utsatta människorna i samhället. Och om de gjorde det, då skulle Gud finnas vid deras sida, även om de drabbades av det svåraste av lidande. Så låt mig få avsluta min predikan med ännu en berättelse om en man som ringde på kyrkans baksida. Det var väl kanske 7-8 år sedan som den unge mannen ringde på. Han såg ganska välklädd ut, kom från ett arabiskt land, pratade engelska. Jag bjöd in honom i kyrkan och lät honom berätta sin historia. Han hade kommit till Sverige därför att han hade blivit förälskad i en svensk kvinna. Och de hade bott tillsammans i Sverige några år i en mindre svensk stad. Men med dunder och brak så hade relationen tagit slut. Och han hade i princip blivit utslängd. Men hade inga ekonomiska förutsättningar för att resa till sitt hemland. I ren panik så hade han tagit sig till Stockholm. Och irrat omkring ganska planlöst tills han kom förbi våran kyrka. Och tänkte att han försöka ringa på och se om man kan få hjälp. Och hans fråga det var om vi i kyrkan skulle kunna stödja honom ekonomiskt så att han kunde resa hem. Och jag sa att vi har inga sådana ekonomiska möjligheter, men jag kan ge om min tid och se om vi kan hitta en lösning. Han var ju muslim, så först gick vi till moskén. Det ligger bara några hundra meter härifrån. Moskén hänvisade till sin hjälporganisation som jag tog kontakt med, och de berättade i sin tur att de inte hade några ekonomiska medel att hjälpa mannen. Nästa spår var att ringa till hans släkting som bodde i södra Sverige. Jag fick kontakt med hans släkting, men de hade inte heller några ekonomiska möjligheter att hjälpa till. Jag sa att jag var tvungen att prata med lite andra människor som kan det här med flyktingfrågor bättre och bad honom komma tillbaka nästa dag. Det att återvända, det brukar ofta vara ett ganska bra tecken om människor verkligen har ett verkligt behov eller inte. För om man kommer tillbaka dagen därpå, då är man inte bara ute efter att få tag på snabba pengar. Ja, mannen dök upp dagen därpå. Jag frågade om han hade någon kontaktperson, för det var det tipset jag hade fått. Han hade ju flyktingstatus, eller hade uppehållstillstånd, och kommunen där han levde hade alltid någon sån person. Så jag fick ett namn av honom som jag ringde upp. Kvinnan kände till mannen och berättade, och jag kunde berätta om hans utsatta situation. Och kvinnan berättade då i sin roll som flyktingsamordnare på något vis i den här kommunen att mannen hade bara ett uppehållstillstånd som varade en månad till. Därefter var mannen tvungen att ansöka om ett nytt uppehållstillstånd. Och gjorde han inte det så blev han kontaktad av polisen, och polisen skulle sedan se till att mannen blev satt på ett plan tillbaka till sitt hemland. Och fram till utvisningen skulle ske så var det hans hemkommun som var ansvarig för att han skulle ha någonstans att bo och någonstans att få mat att sätta på bordet. Mannen behövde alltså inte göra någonting förutom att återvända till sin hemkommun. Om man bara hade tålamod en månad till så skulle allting lösas. Och när jag berättade detta för mannen så föll han nästan i gråt. Det var som en stor sten föll från hans axlar. Och han uttryckte sin stora tacksamhet och ville ge mig någonting, men han hade ju nästan inga ägodelar förutom en CD-spelare, en liten bärbar och några CD-skivor. Och hans favoritskiva var nog den här artisten Maria Jones, hon var populär för ett antal år sedan. Det var en skiva med ganska sprucket omslag. Den ville han ge till mig. Och jag försökte tacka nej, men jag insåg att det här var viktigt för honom att få uttrycka sin tacksamhet. Och jag har bevarat den här skivan som ett minne från den händelsen. Sen vet jag inte vad som hände med honom, men jag utgår ifrån att han en månad senare kunde flyga hem till sitt hemland och börja om igen. Jag tänker att det handlar inte alltid om pengar, utan det handlar mycket om tid och närvaro när man försöker hjälpa en medmänniska. Och den här närvaron i det här fallet är ju medlemmarna i Andreaskyrkan genom att betala min lön. Och det var ju vi snarare än jag. Det var ju vi som gemenskap som hjälpte honom genom några enkla telefonsamtal. En så svår situation kunde lösas så enkelt. Jag hade varit misstänksam, men jag hade sakta men säkert kunnat lägga undan misstänksamheten och upplevde till slut att det var ett möte mellan två människor. Ett äkta möte. Och i äkta möten så finns också Gud. Amen.